delar vid havet har förstås industriers nedläggning som grund. Men hade det inte varit för ett nytt synsätt inom teologin för 300 år sedan hade kanske ingen velat befolka dem. Men tidvattnet vänder igen. Ytan må ligga vackert spegelblank i stadsplanernas prospekt, men havets våldsamma kaotiska gränslöshet hotar oss. Som förr. Och mer än då. Med stigande havsnivåer flyttas bostadsområden från kusten och människorna konstruerar sköldar, bygger vallar och sinnrika kanalsystem som ska stävja havet, hålla det på plats. Men vidundret är tillbaka.
Det sa kulturarbetaren Nils Marcus Karlsson. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2025.
Olof Skog är svensk toppdiplomat och han intervjuas om ett par minuter av Johar Bendjelloul här i P1. Klockan är 4.
Klockan är 4, här är Ekot. I stadsdelen Hylje i Malmö larmade flera personer polisen om en hög smäll kort efter klockan 2 i natt. På plats hittade polisen begränsade skador efter en explosion på en port till ett flerfamiljshus. Tekniker ska undersöka platsen. Och i Västerås larmades polisen om skott mot en villa i Skälby vid 23:30 i natt. På sin sajt skriver polisen att ingen person kommit till skada och att det utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I Bangladesh växer frustrationen över att reformer dröjer och val inte hålls. Och den politiska turbulensen påverkar även den viktiga klädindustrin.
Vi får inte betalt ordentligt och det finns inte tillräckligt med arbete på fabriken. Hemma är det ont om ris och linser. Monisha Tum arbetar på en av Dhakas många textilfabriker. Bangladesh är världens näst största tillverkare av kläder. Den politiska turbulensen har även påverkat näringslivet och klädindustrin. En del industrier som drivits av affärsmän som stod den förra regimen nära har tvingats ge upp sina verksamheter. Personer som är allierade men nu verksamma partier försöker ta över företagen.
They froze their bank accounts, which I think is a wrong approach.
Deras bankkonton har frusits. Det är fel strategi. En individ kan ha begått fel, men det ska inte gå ut över företaget och de anställda, menar Kondaka Golam Moassem, som är forskningschef på Tankesmedjan Center for Policy Dialogue i Dhaka. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Mer om de här nyheterna och flera andra i appen Sveriges Radio Play. Nyheterna klockan 4 med Sofia Safroniado. God morgon.
P1, Sveriges Radio.
Och från den ekosändningen till ett av Ekots senaste helgprogram.
En svensk är sedan några månader tillbaka en av de viktigaste gestalterna när EUs utrikespolitik tar form. Olof Skog heter han, Sveriges tidigare FN-ambassadör som nu är en av EUs utrikeschef Kaja Kallas närmaste män. Olof Skog är veckans gäst i Ekots lördagsintervju som spelas in fredagen den 23 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Välkommen till lördagsintervjun, Olof Skog.
Tack så mycket.
Du finns i vår studio i Malmö nu. En av EUs högst uppsatta diplomater, biträdande generalsekreterare för politiska frågor vid EUs utrikestjänst är titeln. Och du tillträdde ju i början av mars. Det har ju varit en vår då den globala världsordningen ställs på ända, får man väl säga. Hur har de första månaderna på jobbet varit för dig?
Ja, du beskrev det ganska bra. Det har varit hektiskt. Det är snart 3 månader, men det känns nästan som 3 år. Det är så mycket som har hänt. Jag känner ibland lite grann, om man ska ge en illustration från vardagslivet, det känns ibland som att vara en målvakt i bandy. Jag har aldrig spelat bandy, men jag känner att det är ett stort mål. Det är hårda bollar som kommer i hög fart. Man har ganska få skydd och dessutom har en av våra närmaste och bästa medspelare börjat slå skott mot eget mål. Mm. Det är lite där vi befinner oss.
Ja, jag antar att du där syftar på USA, och vi ska återkomma till EUs relation till USA om en liten stund. Men vi ska börja, tänkte jag, med att prata om den humanitära krisen i Gaza. Mindre hjälpsändningar börjar nu långsamt nå fram. Civilbefolkningen har ju lidit i månader när Israel blockerat all humanitär hjälp, mat, vatten, mediciner, skurit av tillgång på sjukvård, hälsovård, el, bränsle. Samtidigt då som civila dödas varje dag i Israels militära attacker. Och man förbereder också en slags återockupation av Gaza. Hundratusentals människor står vid randen till svält. Israeliska ministrar talar också öppet om fördrivning av mer än 2 miljoner palestinier. Olof Skog, hur reagerar du på det som pågår i Gaza nu?
Jag är lika förfasad som alla andra. Det går ju inte att stå liksom oberörd inför de här bilderna som kommer och den beskrivning som du ger och som vi har känt och som har blivit värre. Och med det jobb jag har så försöker jag ju att påminna våra medlemsstater om det ansvar som var och en av dem har när det gäller att faktiskt förebygga den här typen av kriser och brott mot internationell rätt och internationell humanitär rätt. Jag var i mitt tidigare uppdrag, innan jag tog det här, så var jag EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter, och då la jag faktiskt fram 2 rapporter om, som var en beskrivning över vad den krigföringen som både Hamas och Israel bedriver och hur den förhåller sig till folkrätten. Baserat på då, alltså institutioner som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, ICC och andra organisationer, hur de, vilken bedömning de gör. Och det där har alla våra 27 länder fått del av, och det är lite upp till dem hur de vill agera på det. Nu hade vi ett möte, för det har ju dessutom förvärrats i förhållande till situationen som var katastrofal redan förra året. Och nu hade vi ett möte med alla utrikesministrar här i, det var väl i tisdags den här veckan. Och jag kan säga inifrån de förhandlingarna att jag tror att alla 27 är precis lika förfärade som du och jag över situationen och de bilder som kommer ut från Gaza. Sen är det inte alla som drar samma slutsatser av det. En del menar att vi ska utnyttja vår relation till Israel för att mer diskret och direkt till dem påtala hur oacceptabelt det här är. Och andra vill mer liksom se över vår relation till Israel och verkligen värdera om de uppfyller kraven på den relationen.
Ja, det finns ju, vi har ju sett nu här att Kaja Kallas, EUs utrikeschef, med stöd av ett antal medlemsländer har nu inlett en översyn av det här omfattande samarbetsavtalet, associeringsavtalet mellan EU och Israel som ger förmånlig handel till exempel. Det skedde den här veckan. Samtidigt så Israels blockad av all humanitär hjälp har ju pågått i 11 veckor. Kriget har pågått i 600 dagar nästan. Under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Alltså, varför sätter EU den här pressen på Israel först nu?
Nej, men den pressen har ju funnits under en lång tid. Den här diskussionen som vi har haft är ju inte, som vi hade förra veckan, är ju inte ny. Den har ju förekommit under en lång tid, och som jag sa så redan förra året la jag fram flera rapporter som utrikesministerna fick ta ställning till, och liksom, ingen kan säga att man inte har vetat.
Men det är ändå ett steg som har tagits den här veckan, och jag undrar vad.
Ja, men situationen har ju förvärrats ytterligare, får man säga, med dels de här uttalanden från flera i Israel ministrar, men också den här blockaden mot, som har pågått flera veckor, och FNs ramaskri när det gäller svält och annat. Så att det är ju värre. Och det har ju också blivit så att flera EU-länder därmed har känt av opinionen och kanske också ändrat inställning till situationen och ställer nu högre krav på Israel än vad de kanske gjorde för bara någon månad sedan.
Mm. Kan man säga att EU använder sin fulla diplomatiska tyngd här? Finns det fler verktyg än det här associeringsavtalet? Borde man inte kunna göra mer?
Jo, kanske, men det är också så att, jag menar, den organisation jag företräder, liksom EUs diplomati, den bygger ändå på vår kraft i världen kommer av att vi har 27 länder bakom oss, att vi företräder alla de länderna. Och i just den här frågan så har det ju varit, som jag antydde innan, ganska svårt att få enhällighet. Och det har ju hållit oss tillbaka lite grann. Men jag tror samtidigt, om man lyssnar på Netanyahu de senaste dagarna här, så säger han ju själv att han har lyssnat på, tagit till sig de här vad ska jag säga, vädjanden från omvärlden, både från USA och från Europa, och att det har lett till att de åtminstone ser över sitt humanitära stöd något. Det är ju inte tillräckligt på något sätt, men det är i alla fall så att det är inte verkningslöst helt det vi gör.
Nej, du var inne på det. Det är ju också i normala fall svårt att få medlemsländer att enas i olika utrikespolitiska frågor. Och just i fallet Israel så vet vi ju att det finns ju tydligt olika åsikter i olika länder. Och det är ju en del av dina arbetsuppgifter att skapa enighet. Alltså, hur ska det gå till när det gäller Israels agerande i Gaza?
Alltså, för det första vill jag säga att jag tror att Israel och Gaza-frågan och hela den här Mellanöstern-konflikten är, jag skulle säga att det är nästan undantaget när det gäller enhälligheten inom EU. Därför att i nästan alla andra frågor, inklusive mot Ryssland och så vidare, så har vi kunnat hålla ihop ganska bra. Eller väldigt bra faktiskt, förvånansvärt bra kanske man ska säga. Så att, ja, och nu, som sagt, nu ökar ju trycket. Det är ju fler länder nu som ställer sig på, ska säga, på den humanitära rättens sida. Så att trycket ökar ju på de som håller emot. Och trycket ökar också på de länderna som då säger att de vill utnyttja sin relation med Israel för att istället påverka den vägen. Och då får man väl se om det inte leder någon vart, om inte det blir någon förändring i det beteendet för att släppa in humanitär hjälp på ett trovärdigt sätt. Då kommer ju trycket att öka på de länderna också, att kanske också gå med mer tydligt på de här uttalanden och se på andra åtgärder.
Ja, men samtidigt så, människor svälter ju nu, och det är just nu som människor löper risk att dö för att det inte finns någon mat. Alltså, vad finns det, inga skarpare vapen som kan användas?
Vi får väl se, det är väl lite den utvärderingen vi ska göra, men vi ligger ju på, för det är ju som du säger, vi kan inte vänta på en utredning som kan ta 3-4 veckor i EU, utan nu handlar det om att verkligen, och vi har ju sett till och fyllt på lagarna som väntar på att kunna föras in till Gaza. Vi bidrar och erbjuder Israel att öppna gränsen mot Egypten i Rafah, där, som vi faktiskt övervakar med en EU-insats och så vidare, så att det finns egentligen inga undanflykter längre, och så att vi gör vad vi kan. Och sen är det ju så att vårt inflytande över Israels ledning är också det begränsat, på samma sätt som många andra länders inflytande också är begränsat över Israel. Så är det ju.
Mm. Men att handel pågår som vanligt mellan EU-länderna och Israel, känns det rimligt?
Var och en också som konsument väljer väl hur man vill förhålla sig till olika produkter från bosättningsområden och så vidare. Men det finns alltså ingen EU-bojkott, och det här är ju bilaterala handelsfrågor som styrs mycket av medlemsländerna själva. Så att det har liksom inte... En del länder har gått hårdare fram och andra gör mindre. Men på EU-nivå så finns det inga sådana initiativ just nu.
Vi har ju hört Norges utrikesminister Espen Barth Eide har tidigare sagt att västvärlden använder olika måttstockar när det gäller synen på folkrättsbrott. Att det finns en dubbelmoral i att västvärlden så snabbt och kraftfullt kunnat fördöma Rysslands brott mot humanitär rätt, när det fram till nu då kanske funnits en tvekan kring att agera mot det som Israel gör. Alltså, vad tänker du? Finns det en sån dubbelmoral?
Nej, alltså... Jag förstår ju kritiken, och jag rör ju framförallt då länder som kanske levererar vapen till Israel. Och nu ska man ju förstå att en del av den där anklagelserna kommer från länder som inte vill att EU ska vara en aktör när det gäller mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt och så vidare. Så att de har ju sina skäl till varför de... Det gäller ju inte Norge såklart, men flera andra länder. Men jag håller med om att det finns ett besvärande element här, att vi på något sätt dras ner i ett omstöd till vilket land som helst som bedriver ett krig som bryter mot internationell rätt eller folkrätten. Och vi ses att välja sida i det kriget, så är det klart att det belastar vår trovärdighet. Det håller jag helt med om. Men samtidigt så måste man ju också titta noga på det och se att det är ju skillnad mellan det krig som orättfärdiga krig som Ryssland för i Ukraina jämfört med Israels som har ju varit en reaktion på fullständigt oacceptabla terrorattacker mot Israel själva. Så att man måste analysera situationen ganska allvarligt, men jag håller med om att EU måste kunna stå upp och också mot våra vänner, och det tycker jag ändå vi gör. Man kan gå tillbaka och titta sen konflikten börjar, att det har varit väldigt, väldigt tydliga uttalanden från EU rakt igenom faktiskt när det gäller att även Israel måste förhålla sig och följa internationell humanitär rätt.
Men om man tittar just på folkrätten, alltså EU talar ju ofta om respekten för mänskliga rättigheter, det har ju du också gjort i din roll i diskussioner med olika mer eller mindre demokratiska länder i det globala syd, Asien och Afrika. Alltså blir det inte ett pedagogiskt problem att man inte reagerat starkare och tidigare på Israels sätt att bedriva krig i Gaza?
Alltså att alla länder i världen just nu kämpar med hur vi ska förbättra situationen för palestinierna. Vår roll är ändå, tycker jag, bättre än många andras. Vi har försett Palestina med ett stöd som de inte fått nästan från någon annan, inklusive flera av de länderna, arabländer och andra, som nu kritiserar oss för att göra för lite. Vi har dessutom drivit på för en tvåstatslösning, vilket är mer än vad många andra har gjort. Och behålla en politisk horisont också för palestinierna. Jag säger inte att vi inte skulle gjort mer, att vi kunnat göra mer. Och det är därför jag har lagt fram de här rapporterna till våra länder. För att ingen kan undgå att se att de brott som begås och att man måste förhålla sig till det. Men jag vill ändå på din fråga säga att vi har gjort mycket, även om vi inte har gjort allt.
Ja, men jag menar, kan det vara så att när ni framför krav på mänskliga rättigheter i diskussioner med länder i det globala syd, att ni då blir anklagade för dubbelmoral av motparten och hänvisar till EUs politik kring Israel och Gaza?
Ja, det blir vi. Men de flesta länder ser ändå ett värde i mänskliga rättigheter och att de vill arbeta med EU och få hjälp av EU för att förbättra sitt förhållande till mänskliga rättigheter. Så att...
Ja, men om nu Israel gör det man sagt, tar kontroll över Gazaremsan i en slags återockupation och sen också genomför det som flera israeliska ministrar talar öppet om, alltså tvångsförflyttar mer än 2 miljoner palestinier från Gaza. Hur förbereder sig EU för ett sånt scenario?
Vi har varit otroligt tydliga. Senaste helgen gjorde vi uttalanden som går tillbaka dels för att kräva det humanitära tillträdet, inte bara vilket tillträde som helst utan i enlighet med de principer som gäller och som FN arbetar i enlighet med. Men också varit väldigt tydliga och reaktionerna på Trumps plan om de här folkfördrivningen och som då en del israeliska ministrar har stött har fått otroligt starkt kraft från och uttalanden från våran sida. Så det är fullständigt oacceptabelt och det bryter mot folkrätten och det är fullständigt oacceptabelt.
Vad skulle du få för konsekvenser då?
Ja, det skulle ju bli fullständigt explosivt i hela regionen naturligtvis. Det utgöra ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter och mot internationell humanitär rätt. Det skulle trigga en rättsprocess mot Israel i internationella brottmålsdomstolen men också i internationella domstolen i Haag och så vidare. Och vi skulle ju naturligtvis vara förpliktigade enligt vår syn på folkrätten att backa upp den typen av aktioner.
Det här är Ekots lördagsintervju med EU-diplomaten Olof Skog. Du tillträdde ju då i mars och det här är ju nu en tid när USA tycks vara på väg att förändra sin säkerhetspolitik helt och hållet och lämna den här ordningen som gällt sedan andra världskriget där USA och Europa varit nära allierade. Alltså hur skulle du beskriva relationen mellan USA och EU just nu?
Ja, men den är ju drivs på flera plan, men det som har är nytt sen några månader tillbaka är ju att USA har inlett en politik som skapar stor osäkerhet och oförutsägbarhet. Vi vet inte och kan inte räkna med att de backar upp Europas säkerhet. Det har varit ett skifte i deras, ska jag säga, de backar inte upp i Ukraina på samma sätt som den tidigare administrationen gjorde. Man har försöker stå någonstans mellan Ukraina och Ryssland. Man har tagit flera eller gjort flera uttalanden som visar att man tar ganska lätt på internationell rätt och territoriell integritet och suveränitet. Det är bara att titta vad man säger om Grönland och Kanada och så vidare. Man lämnar flera internationella avtal som vi tycker är jätteviktiga, klimatet och världshälsan och så vidare. Och sen så tycker jag också man ska säga att alltså det finns ju en ton i den internationella relationen. I de internationella relationerna som är väldigt, jag menar, är väldigt olik den och väldigt främmande för den ton vi tror på. Alltså det måste finnas en anständighet i hur man agerar och hur man interagerar med andra länder i världen. Och där tycker jag också att man slirar. Vi har ju sett de här förnedrande samtalen med Ukrainas president och så vidare. Så att det har skapat en stor osäkerhet, och då har jag inte ens nämnt det här handelskriget som man har initierat inklusive mot Europa, som ju direkt går emot våra intressen. Men det är ändå så att USA är en otroligt viktig aktör, och som jag sa innan, det har varit en väldigt viktig medspelare, och därför så är det ju viktigt att vi ska inte vara de som eskalerar och försvårar relationen ytterligare. Vi ska vara tydliga när de går emot våra intressen, men vi ska också försöka fortsätta att hålla dem engagerade i Europas säkerhet och se vilka andra områden där vi har ett intresse av att samarbeta med USA.
Ja, alltså vad är det? Ja, jag förstår, men är det att partnerskapet är skadat, det förstår man ju, men är det också så att det här kanske inte är en vän längre?
Ja, men på vissa områden så går de ju emot oss. Handelsfrågorna är ju ett exempel, men där är vi långt ifrån ensamma. Det gör de ju i stort sett mot hela världen. Där vi känner att det kan bli jobbigt, det är ju också när det gäller att hur de har klivit ner från alla initiativ när det gäller värderingar som är viktiga för oss. Mänskliga rättigheter och demokratistöd och fattigdomsbekämpning och klimat och annat. Och där har vi ju inte bara då kanske förlorat en allierad, utan vi kommer ju också ha en stark motståndare mot de frågor som är väldigt viktiga för oss. Så är det ju absolut.
Ja.
Men vi tar ju konsekvensen av detta också genom att bygga helt nya allianser med andra delar av världen. Och vi känner ju också hur många delar av världen närmar sig oss just i ett läge där man känner att USA inte är en pålitlig partner.
Ja, jag tänkte vi skulle återkomma till de allianser som möjligen kan byggas i det här geopolitiska skiftet som pågår. Men jag tänkte att vi först skulle prata lite om Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och som du ju ägnar mycket tid åt. Och de här förberedelserna nu inför någon form av avtal, något slags slut på striderna. Trump och Putin talade i telefon i flera timmar i måndags. Hur skulle du beskriva läget nu för Ukraina?
Ja, men alltså, jag tror att man är väldigt nervös, eller det vet jag, för vi pratar med dem nästan dagligen. Man är nervös för man känner inte att USA backar upp dem på samma sätt som de gjorde för bara några månader sedan. Man är osäker på om president Trump står bakom ett fortsatt hårt tryck mot Ryssland för att få Ryssland att förhandla i god tro. Så det finns en oro över detta. Samtidigt som man ju har faktum är att det går ganska bra för Ukraina på slagfältet. Alltså man tar mycket förluster, men man förlorar inte terräng. Den här bilden av att på något sätt skulle att Ryssland vinner kriget stämmer inte. Att liksom Ryssland har vänner i världen, eller att den ryska ekonomin går bra och så vidare, stämmer inte heller. Men det är klart att oron som vi känner och som ukrainarna känner är att USA håller på att som sagt bli neutral i konflikten mellan offret och aggressorn. Att USA dessutom driver en politik gentemot Ryssland nu, ett närmande med Ryssland som kan ha negativa bieffekter på deras stöd för Ukraina. Och att man redan tidigt, när Trump tillträdde och ens innan förhandlingarna började, sålde ut till Ryssland väldigt viktiga principer om alltså existentiella principer för Ukrainas framtid. Dels vilka säkerhetspolitiska val man vill göra, att ingå i NATO och så vidare. Men också att på något sätt antyda att de inte ska få tillbaka hela sitt territorium.
Mm. Det här som du är inne på, att USA tycks vilja normalisera relationerna med Ryssland på sikt. Alltså om USA beslutar sig för att lätta på sanktioner, inleda handel, har ju Trump uttryckligen sagt att han vill. Alltså vad händer då? Kommer EU-länderna klara av att hålla ihop och behålla EU-sanktioner här?
Det återstår att se, men det än så länge så är vi fasta på det, och vi jobbar ju dessutom inte bara internt, vi jobbar med britter och inom G7 till exempel, med Japan och Korea och med Norge och Kanada och andra länder som är helt på, alltså står väldigt fast vid den här principen om att vi måste öka trycket på Ryssland för att få dem att sätta sig seriöst i någon sorts fredsprocess. Och samtidigt stärker vi Ukraina med allt vad vi har, alltså och EU har ju gjort väldigt mycket för att underlätta för länder att investera mer i försvar, försvarskapaciteter och så vidare. Så att än så länge så är det klart att allt det här skapar en oro, men det förändrar liksom inte våran politik. Snarare har det väl stärkt oss, vår enighet i EU och vårat liksom väldigt starka inställning med att vi måste göra mer själva, vi måste stärka vårt stöd till Ukraina och vi måste öka trycket på Ryssland.
Ja, vad är EUs plan för om USA väljer att lämna de här fredssamtalen, vända Ukraina ryggen och inta den där neutrala positionen du pratar om?
Ja, alltså planen är att göra mer, ännu mer av det vi redan har gjort. Och som jag beskrev innan så har det varit ganska framgångsrikt. Jag tror att Putin har missräknat betydligt när han kanske kalkylerade med att EU inte skulle hålla ihop och att det skulle liksom brista, att länder längre bort från Ukraina i unionen skulle svaja i sitt stöd och så vidare. Och så har det ju inte varit. Så vi förbereder redan ett ganska kraftfullt nästa sanktionspaket. Vi jobbar med, som sagt, med andra länder utanför Europas omedelbara närhet för att öka också trycket på den ryska ekonomin. Vi sitter på 200 miljarder dollar frysta på europeiska konton som vi kommer att behålla eller liksom använda på olika sätt. Och vi har skapat en krigsförbrytare eller en tribunal som ska kunna döma ryska övergrepp i Ukraina och så vidare. Så att det där rullar på, och vi hittar nya pengar och nya medel att stärka Ukraina. Men ja, vi vill ju också, och det är ju den andra delen av den här diplomatin, är ju att ha ständiga samtal och kontakter med amerikanerna för att dels för att de ska inse hur det här kriget, vad som driver det här kriget, det vill säga Ryssland, att trycket måste öka på Ryssland, men också att USA måste fortsatt vara engagerade och hjälpa till att skapa styrka hos Ukraina.
Skulle du säga att du förstår Trump-administrationens utrikespolitik? Finns det någon Trump-doktrin?
Med doktrinen, jag var ju bodde i USA under den förra Trump-administrationen, och den doktrinen som man möjligen ser är ju det här att skapa osäkerhet kring intentionerna. Och det där är ju kanske en huvudsaklig amerikansk doktrin just nu, att vi inte ska veta riktigt var man står. Vi ska stå lite grann på våra tår och vara spända och också liksom spela med så mycket vi kan. Och jag menar, hela det här handelskriget syftar ju också kanske på att man sen kan förhandla sig fram villkor som ska vara bättre för USA och så vidare. Det är väl den doktrinen vi ser annars, men det är också svårt att prata med amerikaner just nu, därför att många av dem vet ju inte själva, även på hög nivå, vad den amerikanska presidenten har i kikan eller vad han liksom var han står, inklusive på sanktionerna. Jag var i ett samtal med G7s, mina kollegor inom G7, också där amerikanerna sitter med, bara i förrgår, och där var fortfarande oklarhet om USA skulle, det borde liksom på vad Trump ska ställa sig framöver. Men vi har också, jag vill säga det, vi har ju jobbat jättemycket. Om man såg den här bilden från den 28 februari i Vita huset, förnedringen av Zelensky, och där vi såg ju hela världsordningen skaka någonstans, där USA var på väg bort från Ukraina, till bilden i Peterskyrkan någon månad senare, där det fanns ett samförstånd mellan Ukraina och mellan Zelensky och Trump. Det har ju varit en otroligt mycket diplomati sedan dess, inklusive att få Ukraina med på att skriva under ett mineralavtal med amerikanerna som gör att, som är anständigt, mycket bättre än det ursprungliga originalet, men också som visar på att, alltså som bygger någon sorts allians mellan en ekonomisk bindning mellan USA och Ukraina för att också behålla Trumps intresse för Ukraina framöver.
Ja, du, det finns ju också en lång rad andra aktörer i världen som inte är USA. Alltså, du var inne på det i det här geopolitiska skiftet. Alltså, vilka allianser med resten av världen kan EU bygga nu? Finns det möjligheter för EU i det här läget?
Det finns det absolut, och det är väldigt intressant att se hur länder som, ja, som har varit lite svårfångade tidigare, som Indien, Brasilien till exempel, Sydafrika, Indonesien, som där kanske våra förhandlingar om frihandel och sånt där har gått lite grann i stå, nu plötsligt förlöses. Vi har en stridström av dialoger och besökare från de här länderna som nu står på rad nästan i Bryssel för att träffa oss för att se hur vi kan komma vidare i de här förhandlingarna. Och vi kommer redan i år att teckna frihandelsavtal med den delen av världen som fortfarande tror på frihandel, och det gäller ju Mercosur till exempel, i, som omfattar en jättemarknad i Latinamerika, Indien kanske, och jag menar, det är helt ny dynamik i många av våra relationer runt om i världen, så att det där ser ju ganska lovande ut. Och det är väldigt viktigt för oss egentligen att USA tvingar oss lite grann att diversifiera och hitta andra så att säga, linjer för att förse oss med de produkter vi behöver och vill ha. Så att det där är egentligen en positiv aspekt på det som händer just nu.
Ja, och i grunden så bygger ju detta då på att unionens medlemsländer kan hålla ihop, och det är ju det du arbetar med. Alltså när du diskuterar med medlemsländerna, skulle du säga att det är lättare att få medlemsländerna att tänka europeiskt idag, hålla tillbaka nationella intressen lite mer i det här nya världsläget?
Ja, men jag har den där diskussionen faktiskt någon gång i månaden med mina kollegor då. Jag har ju en kollega så att säga i varje medlemsland där jag hela tiden trycker på det här, att nu måste vi höja ribban för vad som är det nationella intresset och tänka europeiskt istället. För att vi, alltså Europas röst i världen, Europa som en global aktör, behövs ju mer än någonsin. Och det tror jag att de flesta inser. Man ser det i handelsfrågorna med USA. Det skulle vara enormt ensamt för vart och ett av våra länder att sitta i en förhandling med Amerika. Nu kan man gadda sig ihop i EU. Och den där känslan av enighet och att hålla samman, den genomsyrar faktiskt, tycker jag, arbetet på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare. Och nu, jag menar, tidigare var det en irritationsmoment om ett land som då Ungern, som ett exempel på ett land som har gått emot strömmen i flera omgångar. Nu är det ju mer existentiellt för oss att tillåta, alltså tröskeln för att tolerera den typen av att hålla oss tillbaka, den håller på att sänkas.
Ja, alltså utrikespolitiken, det har ju annars traditionellt varit något som EUs medlemsländer helst inte släpper ifrån sig makt kring till EU-kommissionen som du företräder. Alltså hur stort mandat har Kaja Kallas utrikestjänsten idag, skulle du säga?
Nej, men det är starkt. Absolut, och kanske till och med starkt och uppåtgående skulle jag vilja säga. De flesta länder tycker att det blir otroligt viktigt att hålla samman och att vi får en kraftfull roll i världen, och det bygger ju helt på att vi håller ihop. Alltså vi har ju en syn på internationellt samarbete där vi tror på dialog och på förhandlingar och på ett regelbaserat liksom sätt att förhålla sig till nya utmaningar och så. Och det skiljer ju oss från USA, Ryssland och Kina som är mer sliriga när det gäller den typen av värderingar. Mm. Och då tror jag jag känner ju det, att alla våra EU-länder känner att här måste vi hålla ihop och vara en starkare röst för ordning och reda, så att säga, i världspolitiken.
Tack ska du ha, Olof Skog, för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Och vi har nu med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden som lyssnat på den här intervjun. Välkommen, Andreas.
Tack för det.
Vilka är dina intryck?
Nej, men först och främst så tyckte jag att Olof Skog beskrev det väldigt målande och bra när han beskrev sitt eget jobb som en bandymålvakt där en tidigare medspelare i form av USAs president Donald Trump har börjat skjuta mot EUs mål, och jag tror att det här säger ganska mycket om läget i världen just nu, att också som han var inne på att USA tar lätt på internationella regler. Det där är ju jättekänsligt för EU i sig är ett samarbete som bygger på internationella regler och respekt för de reglerna. Så att det där är ju en utmaning helt klart, och sen så tyckte jag var intressant just det här med frågan att USA närmar sig Ryssland på lite olika sätt, och det verkar inte direkt finnas någon plan B för EUs del egentligen, utan man ska fortsätta på samma spår, stödja Ukraina, sanktioner mot Ryssland, och där nämnde ju han själv Olof Skog att vi har fryst ryska tillgångar, ryska centralbankens tillgångar, 200 miljarder euro. Det han inte sa här, det var ju att de sanktionerna löper ut och de måste förlängas i juni. Och där finns det, vad jag förstår ändå, en del frågetecken. Kommer man verkligen kunna göra det? Kommer man få med sig alla, inklusive Ungern, Viktor Orbán, på att förlänga de sanktionerna? Och han sa ju också det när du frågade om ni kommer lyckas hålla ihop. Ja, det återstår att se. Så att det här är, det är ju en utmaning också. Sen just när det gäller Israel och Gaza så finns det ju en ännu större utmaning eftersom det också finns en splittring i EU-kretsen. Det blir ju ännu svårare, och jag tyckte också att man kunde skönja här lite med Olof Skogs humanitära bakgrund. Han har jobbat med mänskliga rättigheter och så vidare, att han kanske personligen hade velat sätta större press på Israel, men med den här splittringen som finns i EU-kretsen, ja, men då är det svårt att göra det.
Mm. Om vi ska, bara så att vi förstår grunderna här, alltså hur mycket inflytande har Olof Skog?
Han har en hel del inflytande. Han är ju ansvarig för att utforma mycket av den politiken, utrikespolitiken, och utforma agendor för möten som utrikeschefen Kaja Kallas leder. Och hon leder ju inte bara utrikesministrarnas möten utan även EUs försvarsministermöten. Och i den här rollen så kan man ju säga att Olof Skog är Kaja Kallas högra hand. Han har ju en gedigen bakgrund som svensk diplomat. Han har haft flera tunga roller både inom EU- men också inom den svenska regeringen. Och jag minns ju själv när jag kom ner till Bryssel för 17 år sedan, då var Olof Skog ansvarig för utrikesfrågor på den svenska representationen, alltså motsvarigheten till regeringskansliet här i Bryssel. Så att han har haft ganska många tunga roller, och den rollen han har nu, det är också en tung roll. Han är ju den tyngsta svensken definitivt inom utrikestjänsten. Han är en av de tyngsta svenskarna vi har inom EUs institutioner. Och vi är inte heller särskilt bortskämda med svenskar på tunga poster i EU-maskineriet, men han är en utav dem.
Mm. EUs eller Europas utrikespolitik formas ju också av medlemsländerna såklart. Alltså, hur skulle du beskriva balansen i utrikespolitiken mellan kommissionen då, som Skog företräder, och medlemsländerna?
Ja, det finns ju en balans där emellan, men det är klart att med det nuvarande Lissabonfördraget som kom då 2009, då fick vi en dedikerad utrikeschef, och det är en tung roll inom EU. Just nu är det Kaja Kallas som har den, och till exempel om man ska rikta sanktioner mot något land, ja, men då är det ju kommissionen nu som föreslår de sanktionerna, och det är ju ett av de skarpaste verktygen som EU har. Sen med det sagt så är det ju inte så mycket man kan göra som utrikeschefen kan göra på egen hand, utan hon är ju beroende av medlemsländerna. Om vi tar tillbaka till frågan om sanktioner, det krävs ju enhälligt stöd, och det räcker att ett land, till exempel Ungern som har bromsat eller blockerat sanktioner mot Ryssland tidigare, räcker att ett land säger nej, så blir det inte så mycket med de där sanktionerna. Så att det är en tung roll som kommissionen har, och har fått en tyngre roll, men det bygger på att man får med sig medlemsländerna också.
Mm. Tack så mycket, Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Det var allt för idag. Teknik Andreas Eriksson och Saga Roderick, producent Stina Fischer. Nästa vecka är Volvo Cars vd Håkan Samuelsson gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
På torsdag fortsätter Sveriges Radios serie om public service.
So Chamberlain literally says at 11:01,
this country is at war with Germany.
We are now at war. And at that moment, everybody's listening. Everything gets changed.
Hör om andra världskrigets front i Eten. Med Nazitysklands statsradio på ena sidan. Och BBC och västmakternas public service på den andra.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur.
Om vad public service roll i krig egentligen är.
Jag kan väl tro att Sveriges Radio vill ha en viss självständighet gentemot regeringen.
Men är det möjligt under ett krig att vara helt självständig?
Nej, det går ju naturligtvis inte.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i tre delar om public service, födelse, strider och framtid. Avsnitt 2, krig i allmänhetens tjänst.
På torsdag klockan 17 i P1 på Kristi Himmelsfärds dag alltså.
Under fågelsångsnatten hörde vi vacker sång. Men också rätt så knasiga ljud. Och så en fågel som var alldeles särskilt efterlängtad.
Det låter ju verkligen som en kärsångare här nu som sjunger. Kul grej!
Herrejösses! Det är helt galet!
Ja.
Och är du nu 100% säker?
Ja.
Eller? Oh, 100%! Mm. Ja, det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Hör hela fågelsångsnatten när och hur många gånger du vill i appen Sveriges Radio Play.
Om 20 minuter kommer ett nytt avsnitt av podden Dagens Eko, så varför inte ladda upp med det avsnitt som publicerades dessförinnan.
David, var går egentligen gränsen mellan pornografi och prostitution?
Ja, det där beror ju på vem du frågar, men frågar du Sveriges riksdag så verkar de ha kommit fram till var gränsen verkligen ska gå. Alltså när porr blir prostitution på nätet.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, porr eller prostitution. Bråket om OnlyFans efter nya sexköpslagen.
Jag tycker att det här förslaget är bra. Det skulle kunna gå längre som sagt, men jag är väldigt nöjd med att man börjar så här. Det är konstigt att det inte har skett tidigare, för den svenska sexuallagstiftningen är ju väldigt bra.
I mars 2025 överlämnar regeringen en proposition till riksdagen om att det ska bli förbjudet att, som de skriver, köpa sexuella handlingar på distans. Alltså till exempel via en webbkamera.
För att vår sexualbrottslagstiftning ska vara konsekvent, då måste den här lagen liksom införas. Allt annat vore ett svek mot de allra mest utsatta.
Debattörer och organisationer som arbetar mot prostitution och människohandel välkomnar att den svenska sexköpslagen nu ska ta ett tydligt kliv ut på internet. Men det nya lagförslaget sätter också igång en debatt, särskilt på en plattform som växt på senare år. OnlyFans.
För mig så är det två helt olika saker att sälja videor och bilder och sälja sex.
Så kallade kreatörer som lägger ut sexuellt innehåll där protesterar.
Jag förstår att det finns de som råkar illa ut, men jag som faktiskt trivs där tycker om mitt yrke. Jag betalar skatt och moms. Ska de förbjuda min arbetsplats?
Gäst är David Olsson, reporter på P3 Krim som gjort P1-dokumentären Porrexplosionen på OnlyFans.
Och ja, David, jag tänker att vi kan väl börja med den här sajten då, alltså plattformen OnlyFans. Vad är det egentligen för ställe?
Ja, det är en plattform som grundades 2016 och tanken från början verkar ha varit att skapa någon slags sociala medieplattform där personer som på den här sidan kallas för kreatörer skapar ett innehåll som de vill dela med sig av. Mm-hmm. Som sen publiken, som kallas för fansen, kan köpa. Det kan vara att de håller gitarrlektioner eller lagar mat.
Look, we're gonna cook an amazing rib. It's a beautiful short.
Så från början är det egentligen inte då specifikt naket och porr och så?
Nej, till en början är det inte det. Men året därpå, då ändrar man på det. Så 2017, då blir det nämligen tillåtet att lägga upp naket innehåll och ja, ren porr helt enkelt. Och sen blir det bara mer och mer av det innehållet kan man säga.
Och när slår OnlyFans igenom brett då, skulle du säga?
Jag skulle säga att det är någon gång under coronapandemin.
First case of the deadly Chinese coronavirus. More than a dozen countries have confirmed cases of the virus.
Hela omvärlden stängde ner runt omkring oss och vi fick vara mer hemma. Mm-hmm. Då fanns ju internet där för oss alla att hitta nya intressen. Och med det sagt så var det inte att alla sprang och hittade intressen för porr. Utan det som hände var att det var att vi inte kunde gå på konserter. Artister kunde inte längre få in pengar genom att hålla konserter. Och då var det många artister och andra kreatörer som valde att ta sig till den här sidan. Hitta andra sätt att tjäna pengar, helt enkelt.
Now you can subscribe to my OnlyFans. And on my OnlyFans I will be putting the BTS of the WAP music.
Ett tydligt exempel, det är amerikanska rapparen Cardi B. Hon gick tidigt ut och sa att ja, men jag har gått med i OnlyFans. Och hon ville ju inte dela med sig av något naket. Men det hon ville ge, det var ju att hon ville ge en slags närmare behind the scenes till sina fans, helt enkelt. Att om de betalar och om de följer henne på den här sidan så kan de få komma deras favoritartist lite närmare.
Så det blandas liksom mer klassiskt så här idoler och fans med det här andra sexuella innehållet då?
Exakt.
No, I'm not gonna be showing my titties or my pussy.
People call me anything. Star, escort, OnlyFans girl. And
to win the OnlyFans Golf Championship.
Och Beyoncé gör 2020 i april en låt där hon går ut och säger OnlyFans och då exploderar det också.
Alltså bara att hon nämner det
hon
i en text.
Hon bara nämner det i en text.
Hips tick tock when I dance. On a demon time she might start a OnlyFans.
Och det är ju nu när sajten verkligen börjar växa som vi börjar kunna läsa i olika medier om hur vissa personer tjänar hundratusentals kronor på sitt innehåll. Några tjänar bara liksom några tusen lappar, men det här blir ju en slags miljardindustri.
I started an OnlyFans. Nej.
Kan de tjäna uppemot 30 000 dollar?
£2,000 in one night. I'm gonna go get some oysters and champagne.
Of £600,000 a month.
Yes.
Men finns det några riktlinjer från själva plattformen OnlyFans för var gränserna går för dem?
Du menar för det sexuella?
Mm-hmm.
Ja, det gör det. Man får inte ha till exempel för grovt sexuellt våld. Alltså det måste vara lagligt utifrån olika regler som finns. Och för att få ha ett konto på den här sidan så ska det vara över 18 år. Man ska kunna verifiera det på olika sätt.
Och när vi pratar om just såna här kreatörer som säljer sexuellt innehåll, David, så har ju du träffat några av dem.
Mm.
Vilka är de här i Sverige då som du har följt? Och hur funkar det där egentligen?
Jag har ju skrivit till över 100 svenskar på den här sidan när jag gjorde min dokumentär om det här. Det är framförallt tjejer som lägger upp lättklädda bikinibilder. Det kan vara till ren porr. Många har som en meny på sin sida där det står vad olika typer av videoklipp eller bilder kostar för deras fans att köpa.
Mm-hmm.
Det första man ser är min tip-menu. Och det är ju en slags, ja men som det låter, en dricksmeny.
Jag pratar bland annat med paret Therese och Alexander. Therese berättade att hon kunde få en fråga ibland om att jag vill ha just nu-bild. Alltså vad hon gör i stunden just nu. Och hon berättar det att är hon och handlar mat till exempel, då behöver hon smita undan någonstans, ta en bild på sig själv och sen skicka den till det fanset då.
Mm-hmm.
Hon berättade också att de kan lägga upp bilder på sina fötter eller att de skulle rapa framför kameran hade de fått en förfrågan om också.
Varför det?
För att den personen som ville ha den videon verkade tycka att det var ganska sexuellt.
Så med rapar?
Ja. Mm-hmm.
Men hon gör också då mer naket innehåll, eller?
Ja, det gör de också. Mm-hmm. De spelar in också när de har sex till exempel. De väljer då att inte visa sina ansikten, men det är ju rent pornografiskt material som de gör också. Absolut.
Och hur ser de själva på det här, den här verksamheten?
Ja, men Alexander och Therese beskriver det som att de tycker att det är kul. De menar på att det är ingen som tvingar oss till att göra det här. De pratar mycket om ekonomiska läget i omvärlden, att de vill ha lite extra buffert. De vill få in lite extra pengar, och varför inte göra det på det här sättet som de tycker är kul. Och så de tycker inte att de blir utnyttjade på något sätt. Andra som jag snackat med menar på att de bestämmer själva vad de vill lägga upp för typ av innehåll. Evelin som jag träffade i sin lilla lägenhet med hennes pojkvän.
Vi kan ju i alla fall börja och ha den liksom i den här vinkeln. Mm.
Och sen kan vi flytta.
Ja, precis. Och liksom höja och sänka stativet, tänker jag.
Precis. Det rullar. Mm.
På min OnlyFans så gör jag ju porrvideos, nakenbilder. Video där jag ger jerk-off instructions, alltså runkinstruktioner. Fast att de då kanske så här vill att jag säger deras namn.
Hon beskriver ju som att hon är sin egen chef på något sätt. Att hon bestämmer också själv.
Och hur ser hennes liv ut då, Evelina? Alltså, om du ger lite interiörer så där från när du träffar henne.
Ja, men hon bor i en mindre lägenhet med sin partner. Till en början när man kommer in genom hallen ser det ut som vilket hem som helst. Men går man lite längre in i vardagsrummet, då reagerar ju jag på att det står, jag tror det är 3 stora vita bokhyllor. Och de är fyllda med klackskor. Allt från små dildos till verkligen gigantiska saker.
Som står liksom uppradade.
Uppradade, exakt. Allt möjligt finns där.
Sen kan jag sitta och liksom, ja men, tisa lite och kanske ta av mig lite kläder och vara lite så här förförisk.
Men är det här ett arbetsrum då hemma hos henne, eller?
Det här är en del av vardagsrummet.
Aha.
Så att på kvällen när hon och hennes kille sitter och kollar på tv så ser man ändå de här dildosarna och klackskorna ståendes bredvid.
Hmm. Men det låter ju som att de här personerna som du pratat med ger en ganska positiv bild då av det de gör.
Mm.
Är det någon annan du pratar med som på något sätt ger baksidan?
Absolut. Jag intervjuar bland annat en polis som säger det, att det är klart att de här personerna som säger att de har makten över vilket innehåll de vill skapa, deras gränser kanske kan flyttas om de får tillräckligt med pengar. Och vad händer då om du flyttar en gräns? Jag vill till exempel inte visa mig naken, och så kommer någon att ge dig 10 000 kronor för det. Och så gör du det. Och så nästa gång kommer någon annan och säger, ja men nu vill jag att du gör det här i dina klipp. Och så gör man det. Att man kanske, det kanske finns en risk att man flyttar gränsen hela tiden. Och polisen säger ju själva att det här kan vara en väg in i prostitution också.
Så om vi går över nu till det som sker tidigare i år. Regeringen lägger alltså fram en proposition som handlar om att en viss typ av innehåll på såna här sidor kommer att bli olagligt och klassas som prostitution, om jag förstår det rätt. Förklara, alltså, vad innebär det här för en plattform som till exempel OnlyFans?
Det innebär kort och gott att de här fansen inte längre kommer kunna köpa vilket typ av videoklipp som helst.
Och hur begränsas det då?
Jo, idag så har ju många kreatörer en så kallad meny där det står vad man kan köpa för någonting. Och när jag var inne på sidan så var det flera som hade på sin meny custom videos, alltså specialgjorda videoklipp. Du som fan kan då gå till den här kreatören och säga, kan du spela in en film när du onanerar och skriker mitt namn, för det får du 1 000 kronor.
Mm-hmm.
Så kan sen kreatören välja ja eller nej. till det. Men om den väljer att göra det, då gör den en specialgjord video som den skickar enbart till det fanset. I den här lagtexten så står det att den som förmår en person att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling i huvudsaklig syfte att delta i eller förevisas handlingen döms för köp av sexuell handling till fängelse högst ett år.
Så skillnaden mellan pornografi och prostitution här blir just att köparen har gjort en specialbeställning på något sätt?
Ja, som det verkar just nu enligt det här förslaget. Sen får vi ju se hur det här blir i verkligheten. Det här ska ju prövas i domstolar och så.
Mm-hmm.
Men däremot så skriver regeringen att en person som visar upp sig naken eller utför en striptease inte kommer att innebära att en sexuell handling utförs. Och därmed kan man som köpare av en sån video då inte dömas i det här nya brottet.
Samhället förändrats och det gör ju också formerna för sexköp. Idag sker allt mer av handeln med sexuella tjänster på nätet.
Den 3 april 2025 är det frågestund i riksdagen.
Är det regeringen och statsrådets avsikt att plattformar så som till exempel OnlyFans eller
Socialdemokraten Anna Wallentheim har ordet. Hon undrar om regeringen ihop med det här nya lagförslaget om att förbjuda köp av sexuella handlingar på distans också kan komma och stänga ner plattformar som till exempel OnlyFans.
Tack för det. Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, varsågod.
Tack fru talman och tack Anna Wallentheim.
Justitieminister Gunnar Strömmer svarar att det inte är aktuellt i nuläget.
Det tar sikte på, ska vi säga, själva köpet av en konkret tjänst oavsett så att säga på vilken plattform det sker.
Senare under våren framkommer det att OnlyFans begärt att få träffa justitieministern. Till Svenska Dagbladet skriver OnlyFans kommunikationschef att de har rutiner för att säkerställa att kreatörerna inte exploateras. Hon påpekar också att deras plattform ger kvinnor, hbtq-personer och det de kallar marginaliserade entreprenörer en möjlighet att försörja sig självständigt. Och att det här också gett hundratals miljoner i skatteintäkter i Sverige. Men något möte verkar inte bli av.
Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning.
Och den 20 maj beslutar riksdagen att anta lagen. Den ska börja gälla nu till sommaren.
Så omröstning avslutad. Svaret är ja. 199 ja, 89 nej. Kammaren således bifall.
Och David, de här kreatörerna i Sverige som du följt, som alltså gör sånt här sexuellt innehåll på OnlyFans, hur reagerar de på det här att så kallade sexuella handlingar på distans nu ska bli olagligt?
Jag ringde upp Evelin och när jag pratade med henne så var hon först ganska orolig och funderade mycket på vad den här nya lagen kommer innebära ifall lagen skulle sätta stopp för henne och alla andra kreatörer på sidan. Och så är det inte. Den här lagändringen riktas ju mot de som köper det här videoklippet, specialgjorda videoklippet, och inte mot de som skapar det här innehållet. I Evelins fall så har hon tidigare gjort såna här custom videos, specialgjorda videoklipp åt hennes fans, men hon har slutat med det, sa hon nu när jag pratade med henne. Och det är för att hon tycker att det blir för privat och är för intimt. Det är som att hon inte längre har makten riktigt över vilket innehåll hon ska skapa.
Aha.
Utan det är fanset som ber henne eller säger åt henne att gör det här innehållet så får du så här mycket pengar. Och det tyckte inte hon kände så bra. Så därför har hon slutat.
Själv lite dragit den där gränsen redan just där.
Mm,
i de här
exakt.
Specialbeställda videorna då.
Och hon är lite inne på det att så här, ja, hon kan förstå att det här lagförslaget kommer nu. För hon tycker det är bra att man ska skydda personer så att ingen utnyttjas eller gör någonting som man inte vill göra. Men hon är också tveksam till om det här verkligen kommer funka så bra som politikerna tror.
Varför det då?
Jo, för när jag var hos henne så fick jag också kolla på några av hennes chattar som hon har med de här fansen. Och hon säger ju det, att det här är ju inte följare bara från Sverige. Mm. Det här är ju fans som kan sitta i Norge, Tyskland, USA, över hela jorden. Och då är ju frågan om den här lagstiftningen i Sverige verkligen kommer kunna sätta stopp för de fansen som bor i ett annat land att begära en sån här videoklipp helt enkelt.
Ja, på något sätt sätter ju Evelin då fingret på en utmaning här när man ska lagstifta om någonting som sker online på det här sättet. Alltså, internet är gränsöverskridande. Det kan vara över hela världen som folk sitter och loggar upp sig på den här sajten.
Mm.
Är det där en utmaning, skulle du säga? Jag menar, om den här lagen ska implementeras?
Ja, det kommer kunna bli en utmaning. Men det regeringen verkar vilja med det här, förutom att försöka skydda människor i den mån det går, är ju också att skicka en signal till samhället att det här är inte okej, helt enkelt.
Och att det gäller också online.
Mm.
Men jag tänker på den här plattformen då, OnlyFans, som du beskrivit hur den utvecklats på något sätt från matlagningar och kändisar till pornografi och nu då kan komma att bli en plattform där människor döms för sexköp. Alltså, har de något ansvar för det? Kan företaget på något sätt också åtalas då?
Ja, det där är ju en spännande fråga. Eftersom att lagen tar ju upp också koppleri och man skriver att den utvidgas till att även omfatta sexuella handlingar som utförs på distans. Och i lagen så skrivs det också att straffansvaret kan gälla till exempel den som tillhandahåller eller administrerar en sån här webbplats som till exempel OnlyFans. Så om OnlyFans hade varit svenskt, ja men då hade det funnits en möjlighet att personerna bakom den plattformen kunde dömas för koppleri. Men nu är ju inte den här plattformen svenskt och med dagens lagstiftning, ja då finns det ingen möjlighet att åtala personerna bakom OnlyFans.
Tack så mycket David.
Tack.
Programledare var Robin Olin. Gäst David Olsson. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson och Hedvig Holgersson.
Och nu senaste nytt här i Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
I Liverpool skadades 2 personer allvarligt när en bil körde in i en folkmassa som hade samlats för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League igår kväll. Polisen misstänker inget terrormotiv bakom händelsen, det säger Jenny Sims från Liverpool-polisen.
We believe this to be an isolated incident. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FCs seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Pontus Mattsson, London.
Och Sverige nu. I Grästorp i Västra Götaland har minst en person skadats och förts till sjukhus efter en skottlossning strax innan midnatt. Det kan finnas fler skadade, det säger polisen som utreder om händelsen har koppling till pågående gängkonflikter. En person har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott och polisen letar efter fler gärningspersoner. Läget för den skadade är oklart. Och i Västerås har skott avlossats mot en fastighet på Kjellby i natt. Ingen har skadats enligt polisen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Och i Malmö i stadsdelen Hylje har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i natt. Inga personer ska ha skadats där. Det var Ekot med mig, Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio.
Trump har ju gått fram hårt i världspolitiken på sistone. Hur många luckor finns det för Kina att utnyttja här, Moa Kärnstrand?
Ja, men det finns ju som en hel god schweizerost full av luckor för Peking nu.
En god ost, hur smakar det där, Hanna Sahlberg?
Ja, i Peking så smakar den ju gott just nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och här kommer så Vetenskapsradion.
Det här är faktiskt första gången jag anordnar en konferens med delegater från ett land som befinner sig i krig.
Attention! Increased air threat in your area.
Don't be afraid, I will change the settings.
Den här moderna forskningsanläggningen i Kharkiv, den har ju ryssarna bombat sönder nu.
Det storskaliga kriget i Ukraina är inne på sitt fjärde år. Hur är det för forskarna och vetenskapen där? För en yrkeskår och ett område där utbytet med andra länder är så viktigt så är bland det värsta att nu vara så avskuren från omvärlden. Och istället för den vanliga forskningen så ägnar sig många åt att bidra i kriget. Men nu öppnas en sorts normalitetsfönster och instängdheten bryts för ett antal ukrainska fysiker genom ett besök i Stockholm.
Och varför är det så viktigt?
Därför att ett land som befinner sig i krig med en stormakt som Ryssland blir ju väldigt isolerade. Och det här är ett sätt att försöka bryta den isoleringen.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Lena Nordlund. Och Björn Gunnér, kollega på Vetenskapsradion, det var dig vi hörde ställa en fråga här. Vad handlar det här om?
Ja, det är en svensk-ukrainsk fysikkonferens som har hållits och sju ukrainska fysiker var på besök i Stockholm på Kungliga Vetenskapsakademin. Och det var en person som är ledamot där som vi hörde här också, Mats Larsson. Han är också professor i fysik på Stockholms universitet och han är en av dem som har varit med och fått den här konferensen att bli av. Och jag var där och tog del av det här.
Och hur kom det här sig att det blev en sån här konferens?
Ja, det började det här samarbetet och utbytet med att just Mats Larsson och hans fru som är från Ukraina, de var på besök där i Ukraina 2023 i Kiev under några dagar och då hade de med sig också en annan fysikprofessor som heter Erik Aurell som är professor vid KTH. Och ja, de gjorde ett besök där för att se hur det var med forskningen och de gjorde också besök på en elitgymnasieskola för fysik som heter Skola 145 som verkar ganska spännande. Och då under det här besöket så pratade de lite grann om att ja, det vore fint att fortsätta de här kontakterna och på en tunnelbaneresa tillbaka från något besök på någon institution så var det ett samtal då mellan den här Erik Aurell och en kvinna som heter Larissa Bryschik som är ledare på en del av det här institutet. Det finns ett institut i Kiev som heter Bogolyubov-institutet för fysik, teoretisk fysik och hon är verksam där. Och då sa de att vi kan väl börja hitta något sätt att samarbeta. De här ukrainska forskarna saknar mycket det här med konferenser och utbyte och kanske att vi kan börja med någon sorts digitala seminarier. Så att det började sen ganska strax efteråt och nu har de haft ett antal sådana på videolänk då när de har suttit och haft som vanliga forskningskonferenser och det där är tydligen väldigt värdefullt för just ukrainarna. Och vi kan väl höra den här Larissa Bryschik beskriva hur det var när de här svenska forskarna Erik Aurell och Mats Larsson kom på besök och Erik Aurell han höll ett föredrag som vi ska höra om snart.
That was, you know, a breeze of fresh air in the very tough period of war, blackouts, low heating. He was given a talk in the overcoat. after the seminar, we had tea heating our hands. That was very brave for them to come in the country in the war.
En sorts frisk fläkt i väldigt kalla lokaler beskrev hon det som när de kom.
Ja, man behöver kanske inte just en frisk fläkt, men det var i alla fall ja, ett ljus eller en uppmuntran då. Och så satt de och värmde sig på sina tekoppar och han fick hålla sitt föredrag i överrock. Och så hörde vi också hur hon sa att det var väldigt modigt av dem att komma dit under den här perioden. Och vad jag förstår så var det inga stora våldsamheter just mot Kiev just då, men det var ju i alla fall kanske något sånt här strömavbrott som också är väldigt vanligt. Och hon tyckte det var modigt och då frågade jag henne, okej, modigt av dem, men ni lever ju med det här varje dag. Hur är det? Och ja, det beskriver hon ju att det har varit riktigt tufft förstås. Det är ju för alla i Ukraina. Och för forskarna, det var svårt, väldigt svårt att koncentrera sig på forskningen i början, säger hon. Man satt kanske där och skulle försöka göra någon uppgift och så hörde man ett ljud.
psychologically, especially in the beginning, it was very difficult to concentrate on the job because you were listening to every sound around. Is it tank? Is it bombing? Is it shooting? Or is it somebody upstairs flashed water in the toilet?
Kan det ha varit en stridsvagn eller en missil som slog ner? Eller var det bara grannen som spolade i toaletten?
Vilken verklighet att bedriva forskning i. Går det att forska överhuvudtaget?
Jo, men det verkar det ändå göra. Och det beror ganska mycket på vilken sorts forskning man ägnar sig åt. Nu var det här fysik. Och då är det väl så att teoretisk fysik som de ägnar sig åt just där, det går ändå ganska bra. För man behöver inte så mycket.
Däremot, det brukar ju vara att man behöver en svarta tavla och en krita ibland.
Exakt, det kan ju räcka. Experimentell fysik som de också har varit ganska bra på i Ukraina, det är mycket svårare. För då behöver man ju stora avancerade apparater. Man behöver kanske nya delar till det här. Och de har ju blivit mer och mer avskurna från att kunna få in ny utrustning. Och sen så kan du tänka dig om det blir strömavbrott när du håller på med din mätning. Det är hopplöst. Och något som är lite drabbat och kanske men funkar ganska bra, det är det som de håller på med också som heter beräkningsfysik. När man gör avancerade beräkningar, då behöver man ju mest bara stora, väldigt kraftfulla datorer. Så det verkar man också kunna hålla på med. Men det hon sa också, Larisa Brzyk, är att ganska snabbt när invasionen inleddes så var det ju många forskare, precis som andra, som gav sig av utomlands. De som kunde, alltså framförallt då kvinnor med barn, de stack ganska snabbt. Många män fick åka till fronten och delta i striderna. Och sen så då många forskare har liksom vid sidan av sin forskning också ägnat sig åt, alltså en del hade ju sådana forskningskompetenser som behövs inom militären, så då kanske de fick rycka in och hjälpa till där. Det kan ju vara sånt som att styra radarsystem eller ja, beräkna artilleribanor. Ganska mycket sånt kräver ju liksom en sorts vetenskaplig kompetens. Många hamnade där.
Och en del fick väl fly också inom landet, att de fick lämna de östra delarna och kanske lämna sitt labb och sådär, om de...
Absolut, ja, men så blir det förstås. Och sen berättar hon också att det är många som bara rent allmänt hjälper till.
We work for the war. And many people donate from their low salaries to the army or help in some other way.
Man kanske ger en slant från sin lön till armén. Men sen beskriver hon också hur många med sin kompetens eller bara allmänt hjälper till och tillverkar. Det var så att man sitter och gör kamouflagenät